Han skriver om Guds ande och ord, viktigt att ta vara på. Jesus var för sista gången på väg upp till Jerusalem. Från Oljeberget såg han ut över staden och han grät över den när han talade om den rättfärdiga dom som vilade över denna vackra stad. Han angav också orsaken till att staden skulle gå under. Därför att du inte förstod den tid då Herren sökte dig. Lägg märke till detta. Han säger inte, därför är du utgjutit så mycket oskyldigt blod. Eller därför att dina synder ropar på hämnd. Nej, han säger, därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig. Det fanns försoning för all deras synd och skuld. Dess missgärningar är försonade. Och att det har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder, står det i Jesaja. Hade Jerusalems invånare bara ödmjukat sig under Guds mäktiga hand och tagit emot Jesus som sin messias, skulle allt blivit bra. Men de föraktade nåden och det blev deras olycka. Det är det första vi ska lägga märke till. Det andra är lika viktigt. Jerusalem hade upplevt en tid som haft avgörande betydelse för stadens öde. Man hade mött Guds kallelse till omvändelse men slösat bort den välbehagliga tiden. På samma sätt finns det också tider i en människas liv då Gud kallar på ett särskilt sätt och andra tider då han inte gör det. Ingen av oss kan bli omvänd när som helst, lika lite som Jerusalem kunde det. Jesus säger ju, ingen kan komma till mig om inte fadern har sänt mig. Om inte fadern som sänt mig drar honom. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Om fadern inte längre drar oss är nådens tid förbi. Därför sa Jesus till Jerusalem, tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig verklig frid. Av naturen är vi alla andligt döda. Ända sedan syndafallets dag har varje människa varit genomsyrad av dödens nedbrytande krafter. Om inte Guds ande väcker oss till liv blir den eviga döden vår lott. Lika lite som en kroppsligt död människa kan göra sig själv levande igen kan den som är andligt död väckas till liv om inte Guds ande gör det. Det är därför som ingen kan omvända sig eller komma till Jesus om inte fadern drar honom. Därför är det tider när Gud besöker oss så avgörande. Då avgörs vårt eviga väl och ve. Tänk om en människa kunde förstå och inse att inte alla tider är lika avgörande. Alla tidpunkter i ditt livs historia är inte av lika stor betydelse. Det kan gå långa tider och varken Gud eller någon klok människa väntar sig att du ska omvända dig. Det är tider då du inte är sökt. Omvändelsen måste ske när Herren kallar, nu eller aldrig. Om Guds ande lämnar dig så ligger du där död, förblindad och förhärdad. Gud är den eviga kärleken. Han vill inte syndarens död. Han söker dig, han rör dig genom sin ande. Han vill dra dig till Jesus. Men han är också rättfärdig. Han låter inte lura sig. Och han kan också ta sin helige ande ifrån dig. När inbjudan gick ut till det stora gästabudet sägs det om de inbjudna att de inte ville komma. Då blev husbonden arg och sa, jag säger er att ingen av de män som var inbjudna ska smaka min måltid. Det var inbjudna, men det brydde sig inte om bjudningen. Då föll domen. Det stämmer väl med det Jesus säger här. Därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig. Du som läser det här, eller hör det, upplever kanske just nu en tid då du är sökt. Hur går det då till när man blir sökt av Gud? Det händer att Gud besöker ett helt folk. Eller en hel stad eller en församling. Det är just detta som Jerusalem och judafolket hade upplevt. först i samband med profeternas förkunnelse och nu senast genom Jesu Kristi ankomst. Något liknande kan vi få uppleva också idag. När det andliga livet i ett land, en stad eller en församling stelnat i formerna, när gudstjänst och ceremonier, liksom i Jerusalem, blivit tomma och innehållslösa och dödens ro sänker sig över människornas sinne, då kan plötsligt väckelsen bryta fram. Gud sänder män som likt Johannes i öknen förkunnar omvändelsens dop. Omvänder eftersom himmelriket är nära. Det är besökelsetid för staden eller för folket. Då börjar Guds ande arbeta i de enskilda människornas hjärtan. Tänk om alla kunde förstå hur viktigt det är att på ett rätt sätt ta vara på den tid då Herren är nära. Även i tider utan omfattande väckelser är Guds ande verksam. Genom Guds ord talar han till de enskilda och manar till omvändelse. Det finns väl knappast någon som inte vid olika tider i sitt liv har märkt hur Guds ande klappar på hjärtats dörr. Oftast är det i unga år, innan man kommit så långt bort från faders hemmet, att man inte hör den kallande rösten därifrån. Även senare i livet söker den gode herden efter de förlorade fåren. Vad säger du som läser detta? Har inte också du upplevt hur Herren klappar på din dörr, hjärtats dörr? Har du inte hört den röst som varnar dig för det eviga döden och uppmanar dig till omvändelse? Det hände kanske när du var där i din ensamhet, eller när du lyssnade till Herrens ord, eller när du böjde knä vid nattvardsbordet. Då hördes i ditt inre en kallande röst som talade till dig om synd och om nåd. Och där skulle jag faktiskt väldigt gärna, om ni känner att ni har hört någonting, att ni delar mer av det för församlingen. Och vi ska få börja här faktiskt att höra från Barbro Persson. Börja berätta lite hur hon har varit med om. Ja, Birgitta får inleda.
Himmelriket är nära. Ja, det är fantastiskt att himmelriket är nära och ta vara på det som Gud vill säga. Man kan säga så här, jag har inte så mycket röst så att ni får vara lite uppmärksamma vad jag säger. Jag ska inte prata så länge. Vi var på en leadership conference i London tillsammans med människor från 80 olika nationer. Och jag tror att de som åkte dit, det var där för att himmelriket är nära och för att man vill sprida evangelium på olika sätt utöver världen. Och jag ska bara berätta lite så ni förstår vilket sammanhang det här är. Tack Monica. Det är en konferens för ledare och det var alltså 80 olika nationer. Det var både präster och pastorer och lekmän. Vi vanliga. Och den här konferensen har hållits i princip varje år sedan 90-talet. EFS som riksorganisation hade 50 platser. Och Lasse och jag gärna ville vara på den här konferensen någon gång för vi har hört talas om den. Och nu fick vi möjlighet tillsammans med Bertil och Monica Persson och Marie-Louise och Per Nilsson. Det fanns en jämte till. Jag väntar med att berätta vilken det var. Konferensen den leds av organisationen bakom Alfa-kurserna. Om man inte vet vad Alfa-kurserna är så är det en grundkurs i kristen tro. Och den här Alfa-kurserna de har i sin tur sitt ursprung i församlingen Holy Trinity Brompton i London. Och med deras kyrkoherde Nicky Gamble. Som också har skrivit mycket av det här materialet till Alfa-kurserna. Är liksom initiativtagaren till det här. Alltså det är anglikanska kyrkan. Och Alfa-kurserna är ett koncept som har spridits över hela världen. Jag vet inte hur många som har gått Alfa-kurser. Och nu måste jag säga något som ni ska vara stolta över. EFS i Östersund var en av de första i Sverige att ha alfakurser på 90-talet. Och det kan ha att göra med att Anders Petter Sjödin, som har varit präst förut men som bodde kvar här, översatte det första alfamaterialet till svenska. Så han tillsammans med vår dåvarande präst Bertil Åhman startade alfakurser. Det kan vi vara lite stolta över. Konferensen hölls i Royal Albert Hall. Och det är ju en ganska häftig lokal. Jag vet inte om någon har sett på tv när man har de här stora konserterna. Jag kändes lite stolt att få gå med den här skylten här, Royal Albert Hall, som innehåller 5000 sittplatser från 80 nationer och det är fullt. Och när man stod där och var med i lovsången, ni ska få se ett litet kort klipp, så kändes det fantastiskt med så många folkgrupper som fanns där. Jag satt bredvid några på sista mötet och frågade, var kommer ni ifrån då? Ja, vi kommer från Nya Zeeland. Ja, ni vet. Och få stå med så mycket människor och lovsjunga Gud, det är fantastiskt. Och jag ska bara berätta, när jag spelar in det här klippet så står jag där och tittar lite snett ner där. Och där ser jag den sjunde jämten då, om man får kalla oss jämtar, som var där. Det var Olof Ros, kyrkoherde i Rödens församling. Då ser jag Olof stå så där. Jag hade träffat honom tidigare. Och då står han så med sin mobil. Och jag tänkte, just det, jag måste ju också filma. För den här lovsången, det var ju en lovsång som vi kunde och som barnkyrkan har sjungit, fast nu var det på engelska. Så nu ska ni få höra det. Den svenska texten är alltså 10 000 skäl att lovsjunga Gud. Ni kanske kände igen en tenorröst där på slutet. Han ska prata också lite grann här sen. 10 frågor vem det var. Vad gjorde intryck på oss? Vad tar vi med oss hem? Och nu får Monica börja.
Jag åkte till London av flera anledningar. Jag har ju hört både Bertil och Anna Åhman berätta. Jag har hört Johannes Therén berätta från den här konferensen. Och varit sugen på att åka tidigare. I 40 år har jag varit ledare på olika vis. Jag kände mig ganska slut som ledare. Men när jag fick frågan av Marie-Louise så tvekade jag inte. Jag kände att jag behövde ny inspiration. Att jag aldrig hade varit i London gjorde ju inte resan mindre intressant. Jag packade min bibel, men jag glömde min bibelläsningsplan. På morgonen samma dag som konferensen skulle starta så bad jag att Jesus skulle visa mig vad jag skulle läsa. Och då hamnade jag i Johannes kapitel 13, vers 34-35. Jag tänker läsa det nu. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er, så ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar, om ni visar varandra kärlek. Och så kom vi till konferensen, och så stängde min mobil sig. Nicky Gamble, som är präst i Holy Trinity, Trinity London, han inledde konferensen med att läsa precis det här bibelordet. Och det tog tag i mig. Han pratade om Guds kärlek till oss, hur mycket Gud älskar oss och hur det sen kan få strömma vidare genom oss till andra. Och när han bad att den helige ande skulle komma över oss, då rann mina tårar. Jag känner mig oerhört älskad. Senare fick vi höra Nicky intervjua kardinal Louis Tagle från Kanada. Från Filippinerna, förlåt, jag blandar ihop mina gubbar här. Han arbetar i den romersk-katolska kyrkan i Manila. Han blev utnämnd till biskop 2001, ärkebiskop 2011 och fick titeln kardinal 2012. Det är det näst högsta ämbetet efter påven. Men en ödmjukare man, det får man leta efter. Han ville inte kalla sig själv för ledare. Han tog sig inte själv på allvar. Men han tog Jesus på allvar och hade honom som förebild. Han pratade mycket om det lidande folket. Hur de inte letar efter en lösning utan en mening med livet. Han sa, meningen kommer inte från teorier utan från berättelser. Han sa också, för min del ska en ledare vara en berättare. Och då kommer ett inslag här. Får ni höra honom själv.
When you are before a dilemma, you don't look for a solution. You look for meaning. And try to help people to survive, to float, when they find meaning. But meaning is conveyed not through theories, but through stories. So for me, a leader should be a storyteller.
Den andra, eller tredje mannen som gjorde intryck på mig, han hette Jean Vanier. Han var från Kanada. Men han kunde inte komma för han var 89 år gammal. Så istället hade Nicky Gamble åkt till honom och vi fick se intervjun på en film. Han är humanist, filosof, teolog, en man med ett stort hjärta och medkänsla. Man kan kalla honom för en passionerad advokat för medmänsklighet och sanning. Han tycker varje person är viktig. Vi fick se från ett besök på LARCH, tror jag det uttalas, arken på svenska. En av hans många gruppboenden. Där bor människor som har intellektuella funktionshinder. Och varje dag kommer det dit andra människor och möter de här människorna. Och det öppnar många nya vägar till vänskap. Och han har hållit på med detta arbete i 50 år. Och det har spridit sig så nu finns det i 35 länder, alltså på 5 kontinenter. Jean säger att en bra ledare är en ledare som lyssnar. Det var många andra som pratade också, även kvinnor faktiskt. Jag tänker inte nämna några av dem, men det som berörde mig allra mest var att alla pratade om närheten till Jesus. Och hur de berättade om deras kärlek till människor. Så jag har varit inspirerad. Det är ett ställe att åka till. Det återkommer nästa år igen. Sen var det många som vittnade om sina omvändelser, hur de hade kommit till tro genom Alfa. Bertil ska berätta ett sådant fall.
Ja, och innan jag gör det så ska jag tänka så här. Jag varit imponerad också just av det här med lovsången. 3 elgitarrer, 2 akustiska gitarrer, 1 trumset, ett trumset till med så här slagverk. Och bas och keyboard. Och så alla dessa ljus och strålkastare och grejer. Jag sa det när vi kom till kyrkan kvällen innan. Jag har inte kommit till en gudstjänst. Jag måste ha kommit till en rockkonsert med YouTube. För det kändes så ungefär. Och hur översätter man det hit, det vet jag inte. Men det kanske är olika sammanhang. Och så kände jag en sak till. Vi gav vår tid och våra pengar att åka på det här. Och då uppstod någonting som jag brukar kalla för reminder-effekten. Jag brukar säga att trummorna påminner mig om Guds nåd. Remind betyder påminna. Och det var ungefär vad som hände nu. Jag fick så mycket mer bara för att jag åkte dit. Bland annat så fick jag se ett välbekant ånglok, Flying Scotsman. Det hade jag inte fått sett om jag inte hade fått dit. Så det var så mycket extra. Och det var också min behållning. Och en av dem som imponerade på mig, det var den här mannen som vi strax ska få se på bild här. Han heter Michael Emmett. Alltså en man, hans pappa var känd under världen som en framgångsrik man med bankrån och knarksmuggling och annat som meriter. Och Michael, han gick i pappans fotspår med honom som förebild. Han hade begäret på pengar och så småningom också drogbegär. Han skapade också sig ett ansikte, som han sa, a face. Alltså att man får ett blir beryktad inom den undre världen som framgångsrik också. Och var ju någon slags gangsterledare eller smugglare, ska man kunna säga. Han genomförde bland annat den största knarksmugglingsaffären i brittisk historia. 4 ton cannabis värt 15 miljoner smugglades in. Det var väldigt, väldigt affärsmässigt och väldigt uträknat allting. Men då åkte han fast. Och det gjorde pappan också som var med där. Michael fick 12 år fängelse för det här. I fängelset blev han bekant med kaplanen, som man säger, chaplain, fängelseprästen. Och det var mycket för att skaffa sig fördelar, bland annat kunna få ringa till sin flickvän. Och han gick så långt att han till och med gick med i en bönegrupp, fast han inte var frälst då. Hans flickvän Daniela, hon var bekant med den kända popstjärnan Samantha Fox, och de brukade gå tydligen på Holy Trinity i Brompton, den här kyrkan som är Alfa-kyrkan så att säga. Och han hörde talas om det och började hitta en artikel om Holy Trinity i Brompton och blev nyfiken på alla dessa långa köer som gick in till kyrkan, att det var så mycket folk som gick dit. Då säger prästen, ja men det där är Alfa. Och det skulle jag vilja ta hit till fängelset. Då föreslog faktiskt Emmet själv att man skulle bjuda in Nicky Gumbel till fängelset. Det blev inte så att Nicky kom själv, utan istället så skickade han ett helt team till fängelset. Och man hade alltså en samling med alla fångar som i fängelset som ville komma då. Och under den här samlingen så sjunger man, så säger någon i teamet, kom helige ande. Och på ett ögonblick förvandlades allting. Ett gäng hårdhudade skeptiska interner fann sig själva sjungande tillbedjansånger och hoppande och dansande. Michaels pappa, de var i samma fängelse. Han hade tippat på golvet och låg och skrattade. Han som aldrig brukar skratta förut, sa Michael. Michael själv kände att han fylldes till bredden av anden. Och att han kände att jag ska inte hålla på med brottslighet mer. Det blev alltså för alfakurs där i fängelset. Michael flyttades till andra fängelser flera gånger under sin vistelse. Och varje gång så tog han med sig alfa-idén, tog initiativen till en ny alfa-grupp. Och det gjorde att alfa-idén fördes vidare. Och det började en smygande väckelse som spred sig i alla fängelser i Storbritannien. I hela systemet. När Michael skrevs ut, då gick han med en organisation som hade just missionsuppdraget att arbeta med fångar i olika länder. Han följde med till Hongkong, till Sydafrika, till Sydkorea. Och resultatet av den här verksamheten idag, det är att 250 000 fångar i hela världen är omvända. Och att 80% av Storbritanniens fängelser har alfakurser. Och många som är bekanta med Michael jämför honom faktiskt med Paulus. Och med Paulus. Därför att han var så på det ondas sida, men vände totalt och helt om till det goda. Precis som Paulus gjorde. Bytte helt sida. En total förvandling som människa. Det var det vittnesbördet som gjorde intryck på mig. Bland mycket annat naturligtvis.
Ja, för de som inte känner mig så heter jag Lasse Gunnervall och jag är gift med Birgitta. Och jag hade också förmånen då att få vara med på den här Leadership Conference. Det som är intressant med Alfa tycker jag, det är att det har inte hållit på så där jättemånga år, alltså ur ett längre perspektiv. Utan det började på 90-talet. Och Birgitta sa förut, jag vet inte hur många som har gått Alfa-kurs, men det vet jag. Jag läste på igår, det är 23 miljoner. Det är rätt mycket folk. 23 miljoner som har gått Alfa. Och Alfa finns alltså i någonting på, jag tror det var 160 länder. Och det här materialet då som Anders Peter Sjödin översatte till svenska, det är översatt på 100, jag tror det var 117 språk eller vad det var. Så att det är liksom inga, det är inga smågrejer vi pratar om, utan det här är, det är på allvar, det är på riktigt det här. Och människor kommer till tro. Det är fantastiskt. Och då tycker jag att vi kan vara stolta här i EFS i Östersund att vi var med från början på 90-talet. Jag vet inte om det är någon som sitter här nu som var med bland de första kurserna, men det var ju Anders Peter och Pamela och antagligen Bertil Åhman också som var med och ledde de första alfakurserna. Så är det. Och jag var på ett seminarium, eller Birgitta och jag, vi var på ett seminarium där det var en pastor, författare från Washington. Han är församlingsledare i någonting som heter National Community Church Washington. Och de började där, de var en liten grupp. En liten grupp. Och nu har det här arbetet växt. Så att jag tror de är på 8 olika platser. Om det var i Washington, det kommer jag inte ihåg. Eller om det var i hela USA, jag vet inte. Bland annat så har de ett jättestort fik på Capitolium Hill. Och då förmodar jag att det är där som Capitolium ligger i Washington. Och då går tankarna också till oss. För man måste ju hela tiden tänka tillbaka. På vad sätt kan vi ta till oss det här? Jag menar, vi är Östersund. Vi är inte Washington. Vi kan ju inte på något vis härma det de gör i Washington. Men en sak som de gör i Washington, det är att de har ett jättestort café, ett fik. Och då tänker jag ju på, vad kommer vi öppna nu här i juni? Ja, vi ska vara till Frösvallen och vi har många besökare där. Och de möjligheter som vi har då till att skapa kontakter, det skiljer inte oss från Washington. Utan det är ju upp till oss så att säga. Och det här seminariet jag gick på, det handlar just om kreativitet. Och han hade satt rubriken Church, the most creative place on the planet. Kan du tänka dig? Att kyrkan skulle vara den mest kreativa platsen på planeten. Och det utmanar. Jag kan inte påstå att jag är speciellt kreativ. Det är en annan som står för det i vår familj. Men på något vis så hänger jag ändå med. Birgitta brukar komma med idéerna och jag brukar säga ja. Det är en väldigt bra fördelning. För jag kan också säga nej om det drar iväg. Men det är inte ofta jag gör det. Men i alla fall. Och nu är det ju så här med våra hjärnor. Att vi förändras ju. När vi blir äldre. Och det vi fick lära oss. Det var det att. Det här. Det sker ett kognitivt skifte. Från vänster hjärnhalva till den högra. Och då är det lite tråkigt det att den vänstra hjärnhalvan står för kreativitet. Och den högra står för minnet. Och det är jag har hyfsat bra minne. Kanske inte närminne, men allt som hände förr. Det vet jag. Jag kan berätta för er vilka som spelade Helsingborgs IF 1950-talet i fotboll. Jag kan laguppställningen. Det kallas för att vara nörd. Men i alla fall. Så att. Och där måste jag ju få hjälp då. Eftersom jag är äldre. Min hjärna funkar bäst här borta. Där minnet sitter. Så därför kan jag minna saker. Och därför vill jag återupprepa det som har varit. För det känns tryggt. Eller hur? Det jag vet att jag kan. Det jag är bra på. Det jag gör och så vidare. Jag alltid har gjort. Känns jättetryggt. Men kreativiteten, den får en annan stå för i vår familj. Nu är det ju så här då att evangelium som vi en gång fick tilldelat oss. Vi läser det i våra evangelietexter. Och då är det så här att evangelium, det vet ni, att det är samma. Det har inte förändrats någonting. Det är samma evangelium idag som när det skrevs för 2000 år sedan. Men uttrycken förändras. Alltså på det sätt som vi gestaltar evangelium, det förändras. Jag är övertygad om att ni håller med mig om att när man startade upp här 1934 i den här lokalen så firar man inte gudstjänst på samma sätt som vi gör idag. Av olika anledningar. Bland annat av tekniska skäl. Och jag är uppvuxen i en missionsförsamling. Jag var barn på 50-talet. Och om jag då jämför hur det var. Gudstjänster på 50-talet och början på 60. Så är det helt annorlunda idag än vad det var då. Han Bettersson då som hade seminariet, han menar ju då att det är vi själva som begränsar vårt tänkande. Det är vi själva som begränsar oss. Och nu finns det ett uttryck som är väldigt populärt just nu. Det finns ju alltid en massa uttryck som nu just de här åren ska man säga det här. Och då ska man säga att man ska tänka utanför boxen. Det är det nya. Ja, vad är det då? Jo, alltså våga gå utanför ramarna. Och det är ju svårt för oss då, som inte är lika kreativa som alla andra. Framförallt om man har blivit 65-plussare som jag är. Det är svårt. Men, det finns metoder att komma över detta. Och då kan man säga så här. Det är bra att inte alltid göra samma sak på samma sätt. Jag har ett bra exempel nu från Birgitta och mig då. När vi har vår gemensamma bibelläsning så läser vi två olika översättningar. Så vi läser för varandra. Och då kan den andra fylla i. Ja, men i min översättning där står det så. Det har man översatt på det sättet. Och så kan vi jämföra och så. Bara en sån sak får också kreativiteten. Alltså får tankarna att komma igång. Och inom skolans värld så har vi olika inlärningsmetoder. Vi lär oss på olika sätt vi människor. Och det behöver jag inte gå in på nu. Men hur ska vi då göra för att öka kreativiteten? Bland annat genom att faktiskt ibland, om man har ett arbete som man sitter vid ett skrivbord, sitter och skriver eller sitter vid datorn, ta en paus. Så kommer tankarna igång. Och han pratade om den här Bettersson, han pratade om det, han rensade hjärnan genom att gå ut och springa. Ta en löptur helt enkelt. Då applåderar Stig Erik. Ja. Alltså, gör någonting praktiskt. Gör någonting annat. Själv. Så märker jag att tankar för mig, det kommer många gånger när jag står i duschen. Så egentligen borde man duscha mycket mer. För att på något vis, då kommer jag igång. Då kan jag få idéer. Det där har jag inte tänkt på förut. Ja, men det var ju bra. Vi har börjat gå på Friskis och Svettis, frun och jag. Och där kommer mina idéer. När man är med i sån där gympapass då. Det är bra. Positivt tänkande pratar man förr om. Men det tycker jag att man fortfarande kan prata om idag. För positivitet, det grundar sig på att vi vågar se framåt. Han talade om promised land. Det förlovade landet. Alltså att tänka så här. Vart vill vi nå? Vart vill vi komma? Vilka är målen? Och måla upp en målbild. Och jag är helt övertygad om att ÖFKs tränare Graham Potter, han målar upp en målbild för pojkarna. Och om inte han gör det, så kan jag tala om för att det gör deras ordförande. Han har stora mål. Ja. Positivitet, det sätter igång folk. Uppmuntran. Vi som jobbar med barn i skolan, vi vet det, att det är förutsättning många gånger för att ett barn ska gå framåt. Behöver mycket uppmuntran. Och jag har gjort så när jag jobbade i skolan att jag var ju handledare också för mina kollegor. Och då filmar jag mina kollegor. Jag fick lära mig ett sätt, en pedagogik, hur man kan filma olika undervisningssituationer. Och så tittar vi på det tillsammans. Jag valde ut vissa klipp. Och då valde jag bara ut dem där det hände någonting positivt. Såg du vad som hände där? Såg du, vad tänkte du själv på vad du sa? Vad var det som gjorde att den där elevgruppen kom igång så bra? Alltså att prata mycket om det positiva. Och jag tror att det gäller även för oss i församling. Att våga göra det. Han pratade om kardinalen här som Monica hade berättat om. Om den goda berättelsen. Berättelsen om det positiva. Den positiva berättelsen. Och Bettersson, han säger så här. Rather, hellre alltså en good idea. Alltså en Guds idé. And then thousand good ideas. Alltså hellre en idé från Gud än 1000 bra idéer. Good ideas. Mycket bättre än God idea. En idé från Gud än 1000 som är bra. Jag ska alldeles strax sluta. Nej, men nu har jag pratat länge, förstår du. En bra ledare, var ju en ledarskapskonferens det här. Det är en ledare som är en upptäckare. Som har en god urskiljningsförmåga. Alltså en bra ledare, det är en ledare som får igång andra. Det är kännetecknet för en bra ledare. Att kunna delegera, att kunna se vilka styrkor vi har. Var och en. Och på det sätt få igång andra. Det är en bra ledare. Och till slut så vill jag också säga då att, och det här är viktigt. Om du ska komma ihåg någonting av det jag har sagt nu, så ska du komma ihåg detta åtminstone. Att varje kyrka, varje kristen gemenskap är unik. Alltså, vi har en unik kallelse. Även EFS i Östersund tillsammans med de övriga församlingarna i den här staden. Vi har en unik kallelse. Vi kan aldrig kopiera vad någon annan har gjort eller vad andra gör. Kommer vi aldrig kunna kopiera. Vi kan se det goda exemplet och lära oss av det. Men vi kan bara göra det utifrån våra egna förutsättningar och de gåvor som finns i den här gemenskapen. Men vi kan aldrig rakt av kopiera vad någon annan har gjort. Vi måste göra vår egen grej. Jag tror jag stannar där.